Det här är P3 Dokumentär.
Den brittiska prinsessan av Wales, Lady Diana, är död. Hon avled på ett sjukhus i Paris tidigt i morse av de skador hon ådrog sig i en bilolycka i natt.
I was at the end of my tether. I was desperate. I think I was so fed up with being seen as someone who was a basket case.
We are today a nation in Britain in a state of shock.
I would say that I always believed the press would kill her in the end.
De sju fotografer som i söndags natt jagade prinsessan Dianas bil sitter fortfarande i förhör hos polisen här i Paris.
Det kändes som de behövde någon syndabock plötsligt väldigt snabbt.
She'd say, they're coming, and there'd be a pack of paparazzi running down the street, chasing her like a wild animal, and they'd be shouting, we want a picture, you whore, you prostitute.
Diana började spåra ur lite, va? Och det här spelet hon spelade med media kom kanske att i slutändan kosta henne livet.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om prinsessan Dianas död med mig, Robin Jonsson. Strax innan 12:30 på natten, den 31 augusti 1997, är parisaren Fredrik Maillé och hans amerikanska kompis Mark Butt på väg in i tunneln Pont de l'Alma, precis vid floden Seine i Paris. De har ingen aning om att de strax ska se något som kommer att skaka om hela världen. I tunneln möts de av kaos. En bil har i hög hastighet kört rakt in i en av pelarna vid brofästet och kraschat. Bilen, en svart Mercedes S280, är nästan kluven på mitten och är till Mark Butts stora förvåning, omringad av fotografer. Han berättar om händelseförloppet i Channel 4-dokumentären The Witnesses in the Tunnel.
The thing that got to me was that they had very huge lenses and they were taking pictures very close to the car, almost even with the car door, very, very, very close.
Fredrik Maillé jobbat i vardags som läkare och i bilen ser han fyra personer, tre män och en kvinna. Två av männen, chauffören och mannen i baksätet, dödförklaras direkt. Mannen i framsätet lever fortfarande men han är svårt skadad. Han har allvarliga skador i ansiktet och upprepar samma mening om och om igen. Var är hon? Var är hon? Fredrik Maillé till Channel 4 igen.
There was the front passenger who was still alive, shouting, screaming, because he was severely injured on his face. So at least he has kind of consciousness, kind of blood pressure, so he was not extremely urgent.
På golvet i baksätet ligger en kvinna. Hon är vacker, har blont hår och dyra kläder. Kvinnan sitter fastklämd, ihopsjunken i den totalt demolerade bilen, och hon har svårt att andas.
She didn't have any blood on her face, but she was unconscious and her head was down like that and she had difficulty to breathe. So she needed some assistance very quickly.
Varken läkaren Fredrik Maillé eller Mark Butt känner igen kvinnan, men en av dem tar hennes hand, försäkrar henne om att räddningstjänst är på väg och att de gör allt de kan för att få ut henne ur bilvraket. För Channel 4 berättar Mark Butt att räddningstjänst anländer och att ännu fler fotografer nu börjat omringa bilen. Stämningen blir allt mer aggressiv.
It was a bit chaotic because you had the police trying to make a perimeter around the accident and trying to back the photographers up. You had one of the passersby yelling at a photographer.
Samtidigt som männen utanför bilen bråkar har kvinnan i bilens baksäte återfått medvetandet. Men hon är förvirrad och vet varken var hon är eller vad som har hänt. Fredrik Maillé berättar för Channel 4 om hur han nu lämnar över ansvaret till räddningspersonal, men att han är optimistisk.
I thought that this beautiful woman who had a good chance to live, because I thought it was just a head injury.
Brandkåren lyckas få ut kvinnan ur vraket, men när de lägger henne på britsen får hon hjärtstillestånd. Räddningspersonalen arbetar frenetiskt för att få igång hennes hjärta igen och till slut lyckas de. Klockan 20:01, nästan en timme efter olyckan, åker ambulansen iväg i Parisnatten. Det är då ordet börjar sprida sig i folkhavet som bildats. Att den skadade kvinnan är prinsessan Diana, Lady of Storbritannien. En av världens mest kända kvinnor. Under 70-talet råder en kris i det brittiska kungahuset Windsor. Det finns en drottning, Elisabeth den andra, men hon börjar bli gammal och Charles, kronprinsen av Wales, har fortfarande inte lyckats hitta någon framtida drottning. Hovjournalisten Sten Hedman berättar om prins Charles bristande kontakt med det brittiska folket.
Han blev aldrig folkets prins, utan han var en bortskämd, halvt som man tyckte, oduglig, ointresserad, likgiltig och lite, ja, allmänt tråkig.
Diana Frances Spencer växer upp på godset Sandringham i England. Hon och hennes lillebror badar i poolen, springer genom de långa korridorerna och spenderar mycket tid i köket med betjänterna. Familjen Spencer är adlig men lågt stående i den brittiska aristokratin, och tanken på att bli ingift i Europas mest prestigefyllda kungahus är långt bort.
Ja, om vi säger så, om vi jämför med fotbollen, så är då brittiska kungahuset Champions League. Europeiska kungahusen är lite division 2.
Hennes föräldrar skiljer sig när hon är 7 år gammal, och Diana skickas mellan föräldrarna under hela sin uppväxt tillsammans med sin lillebror som ofta gråter sig själv till sömns. Diana är under sin uppväxt social men inte särskilt ambitiös i skolan. Hon sysslar hellre med simhopp och dans. 1975 dör hennes adliga farfar Earl Spencer. Dianas pappa blir då den nya Earl Spencer, och Diana får sin officiella adelstitel, Lady Diana Spencer. Hon börjar socialisera i allt finare kretsar, gå på lyxiga middagar och dansa med adelsmän.
Det behövs lite frisk luft då och då, någon som öppnar fönstren, och det gjorde ju Diana. Hon slog upp fönstren på vid gavel i Buckingham Palace.
Prins Charles uppvaktar under en tid Dianas äldre syster Sarah, men det är på en grillfest 1977 som Charles får syn på den 13 år yngre Diana. Hon har allt Charles och kungahuset har letat efter i en framtida drottning, och de två börjar träffas. Diana är då bara 16 år gammal. Karin Lennmoor, som då var chefredaktör på Svensk Damtidning, berättar om hur Diana och prins Charles möte kanske inte var en ren slump.
Hon var ju på avstånd förälskad i honom när hon var skolflicka. Men det var alla brittiska skolflickor. Och hade tydligen tapetserat sitt sovrum med bilder på honom och så här. Sen blev de introducerade för varandra. Och jag tror faktiskt att det här var ett resonemangsparti. Det var uppgjort från början. England behövde en ung, frisk kvinna som kunde ge dem en tronföljare. De sydde ihop det här, garanterat.
Paret ses från och till men pratar mest på telefon. I läckta inspelningar flera år senare berättar Diana att hon bara hade träffat Charles 13 gånger när de gifte sig. Paret har sporadisk kontakt, och till slut bjuder Charles in Diana till slottet Balmoral i Skottland. Diana har visserligen en adlig bakgrund, men skillnaden är stor mellan en adlig middag och att dricka te med drottningen av England. När hon träffar Charles jobbar hon som dagisfröken och kan ingenting om hur man för sig i kungliga rum. Hon blir därför överlycklig när hon på Balmoral träffar drottningens betjänt, Paul Burrell.
Her Majesty said to me one afternoon at Balmoral, we have a young lady coming to stay for the weekend.
De två kommer senare att umgås nästan varje dag under 11 års tid.
So I stood at the front door at 3 o'clock and waited for the car to arrive. And out of the car came this shy young girl with one tiny suitcase. And she said, oh my goodness, I think I'm out of my depth. She said, you know, I don't even know how to address the Queen. What do I do when I see her? Oh, she said, this is all too confusing. I said, well, you don't, it's not so confusing, because when you come down to dinner, look for me. I'll be standing there and I am the person to go to. So our friendship began there and then.
I Diana har kungahuset Windsor äntligen hittat en lämplig prinsessa. En ung, naiv flicka som kan ge dem en tronarvinge. Som snällt kan vinka till folket och som inte tar för mycket plats eller skapar drama. Butlern Paul Burrell understryker hur viktigt det var för kungahuset att hitta en värdig framtida drottning. En oskuldsfull ung flicka med rätt stamtavla. Nästan som ett avelsto.
So he was looking around at that time for an eligible young lady of good breeding, rather like a horse, like a brood mare, of good lineage, someone that's got all the right attributes. And in fact, that's what the princess became. She became a brood mare.
Trots all nervositet imponerar Diana på kungafamiljen i Balmoral och Charles får drottning Elisabeth den andres godkännande. Fyra år efter att de träffas 1981 förlovar sig Diana och Charles. Plötsligt är dagisfröken Diana Spencer den framtida drottningen av England.
My goodness, as an 18-year-old she had no idea what she was getting into. She fell in love with a prince and he didn't fall in love with her.
When this strike is over, one day it will be over, we must do everything we can to encourage moderate and responsible trade unionism.
1981, samma år som Diana och Charles gifter sig, har järnladyn Margaret Thatcher varit premiärminister i nästan två år och England brinner. Arbetslösheten är den högsta på 50 år. Flera våldsamma upplopp äger rum runt om i landet och folk vänder därför blickarna mot kungahuset för att fly från verkligheten. Under förlovningstiden får Buckingham Palace 25 000 brev i veckan fyllda med lyckönskningar. Diana och hela Storbritannien vill att prinsessan och Charles ska vara det perfekta paret trots att Charles tidigt visar tydliga tecken på ett bristande intresse.
Difficult to find the right sort of word, isn't it really? Just delighted and happy.
Hans bristande intresse märks främst i en tv-intervju paret ger precis innan bröllopet och reporten frågar Charles hur han känner sig. En uppspelt Diana och hela det brittiska folket tvingas höra en sval Charles svara undvikande på frågan om de faktiskt är kära.
And I'm amazed that she's been brave enough to take me on.
And I suppose in love.
Of course.
Whatever in love means.
Here is the stuff of which fairy tales are made.
Ärkebiskopens eviga kärleksbudskap ekar genom den enorma katedralen St. Paul's i London den 29 juli 1981. Och trots Charles svala inställning till äktenskapet blir det århundradets bröllop. 750 miljoner tv-tittare världen över ser Diana åka genom London i en gyllene vagn iförd sin vita, puffiga bröllopsklänning. Tusentals brittiska flaggor vajar i vinden. Människor är uppklädda och stan är i upplösningstillstånd. Sten Hedman minns stämningen, kaoset och glädjen den där dagen i London.
Jag var ju där två dagar innan. Då hade man ju redan börjat köa för att hitta de rätta platserna. Och det var otroligt med folket, inresta från hela världen. Det var ju som en Hollywoodfilm. Det var ju beskrivet nästan. Och hon var ju precis så där skir och genomlyst och lite ungflicksaktig som fick hela världen att smälta.
Äktenskapet får en bra start och hela England drar en lättnadens suck när Diana föder kronprins William 1982. Men när deras andra barn, prins Harry, föds 1984 har Charles tappat intresset helt för äktenskapet.
Well, after Harry was born there was no marriage left. Because Diana said I cried myself to sleep that night knowing that my marriage was over.
Han har nu uppfyllt sitt uppdrag som prins och butlern Paul Burrell berättar hur äktenskapet 1984, bara tre år efter bröllopet, är helt kärlekslöst.
She told me that when Harry was born, she was in her bed and Harry was in the cot in St. Mary's Hospital. And Charles came in to see the baby. Oh, a boy. He was expecting a girl. And red hair, that's from your side. Of course, the Spencers have red hair. And he said, well, I suppose my duty's done now then. I have an heir and a spare. Now I can go back to Camilla. And Diana was alone.
Tillbaka till Camilla. Redan när Diana och Charles träffas vet hon att prins Charles livskärlek heter Camilla Parker Bowles. Camilla är redan gift och en kvinna som skilt sig anses inte vara en lämplig hustru till Charles, men han vill inte släppa taget om henne. En ung och förälskad Diana tror att hon kan vinna hans kärlek eller att hennes ska räcka för båda två. För BBC berättar Diana om hur hjärtskärande det var att älska någon som älskar någon annan.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Den ökade pressen på en djupt olycklig Diana leder till ätstörningar. Under hela sin tid i kungahuset kämpar hon med bulimi. Diana ber hovet om hjälp, men de tar henne inte på allvar. Hovet ser hennes sjukdom som ett smaklöst sätt att försöka få uppmärksamhet. Ju mer ignorerad hon blir, desto mer hets äter hon. Hon blir allt mer populär bland folket, men känner sig ändå mer och mer isolerad. Konstant terroriserad av media, men ingen att vända sig till för stöd. Charles jagar, spelar polo eller rider med Camilla. När Diana är gravid med prins William kastar hon sig till och med ner för trapporna på godset i Sandringham som ett rop på hjälp, men ingen lyssnar. I ett klipp som läckts efter prinsessans död berättar hon upprört om självskadebeteendet och hur oklädsam hennes bulimi ansågs vara i de kungliga kretsarna.
Everybody knew about the bulimia in the family, and they all blamed the failure of the marriage on the bulimia. I said I was rejected, but I knew I was good enough for this family, so I took it out on myself.
Diana känner sig ignorerad och orättvist behandlad. Förtvivlad bestämmer hon sig för att slå tillbaka. 1992 läcker hon via en vän hemligheter om sin vardag till journalisten Andrew Morton, vilket resulterar i den bästsäljande boken Diana, Her True Story. BBC igen.
I was at the end of my tether. I was desperate. I think I was so fed up with being seen as someone who was a basket case.
Och berätta slottets hemligheter i en bok ser kungahuset som ett enormt svek. Och 1995 tar hon det ett steg längre.
Diana började spåra ur lite, va? Och hon blev ju väldigt utlämnande och väldigt offensiv. Hon inledde ett krig där, tror jag, som hon hade inte riktigt kontroll över. Hon tappade kontrollen över sitt liv där. Det här spelet hon spelade med media kom kanske att i slutändan kosta henne livet.
Vart Diana än går är hon helt omringad. Vart hon än tittar stirrar ett kameraobjektiv tillbaka, och för varje dag som går försvinner den naiva askungen allt mer. Efter Andrew Mortons bok Diana, Her True Story har Diana blivit världens mest fotograferade person, och för den förra premiärministern Tony Blair råder inga tvivel om Dianas internationella status.
She was an extraordinary iconic figure. It's hard even to fully comprehend the degree to which she was the most famous person in the world.
Hon var så omåttligt populär så man kan inte föreställa sig. Och i min levnad kommer det aldrig dyka upp någon kändare.
Chefredaktören Karin Lenmore berättar hur stor del av all kunglig bevakning som bara handlade om prinsessan Diana.
Ja, hon var 2/3 av detta, alltså. Så mycket var det.
1994 har Diana och Charles separerat. Diana bor kvar i parets hem Kensington Palace. Hon behåller parets butler Paul Burrell och har kvar sin roll som humanitär representant för Storbritannien. Charles ger en unik tv-intervju och erkänner där att han varit otrogen. Diana bestämmer sig för att slå tillbaka. 1995 tackar hon ja till att bli intervjuad av Martin Bashir i BBCs program Panorama. Diana har en trotsig uppsyn. Hon är mörkt sminkad runt ögonen och svartklädd.
Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful. It gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. And unfortunately that seems to have stuck on and off over the years.
Det råder inga tvivel om att den här Diana menar allvar. Hon är helt utlämnande om både sin och Charles otrohet, om sin bulimi och om hur utstött och hånad hon blivit när hon mått som allra sämst.
You have to know that when you have bulimia, you're very ashamed of yourself and you hate yourself and people think you're wasting food. So you don't discuss it with people.
When you say people would think you were wasting food, did anybody suggest that to you?
Oh yes, a number of times. Well, it was just I suppose you're going to waste that food later on.
I den öppenhjärtiga intervjun med Martin Bashir berättar Diana om sitt självskadebeteende. Om känslan av att kasta sig den djupa delen av poolen och själv tvingas lära sig simma. Hon spekulerar till och med i huruvida prins Charles faktiskt är en lämplig tronarvinge och om hur kungahuset medvetet försökt sabotera hennes humanitära uppdrag. Nu är det krig.
When no one listens to you or you feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help, but it's the wrong help you're asking for. People see it as crying wolf or attention seeking. So I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed that I couldn't cope with the pressures. Well, I just hurt my arms and my legs.
It was a bombshell.
Butlern och vännen Paul Burrell.
She wanted to hit back. She was tired of being trampled on. She was tired of being abused, mentally abused. It really did send ripples through the House of Windsor, and I think that crossed the line just a little bit too far. Nothing was ever the same after that.
Nästan 23 miljoner människor ser intervjun i BBC, ett av Englands mest sedda TV-program någonsin. Och det är nu monstret vaknar på riktigt. Hennes öppenhet signalerar till media att ingenting längre är heligt. Och Diana försöker förstå skvallerpressens besatthet.
The most daunting aspect was the media attention. As far as I was concerned, I was a fat chubby and I couldn't understand the level of interest. It took a long time to understand why people were so interested in me. But then during the years you see yourself as a good product that sits on a shelf and sells well. And people make a lot of money out of you.
Paparazzo-fotografen Mark Saunders följer Diana dygnet runt i 10 år. Och i dokumentären Diana, Story of a Princess, berättar han om alla öknamn och termer som var helt unika för Diana.
As an in-joke, you would say, is it a loony lunch? Which would mean, what's the situation? Is it all clear today or is she in a bad mood? And if the answer was, yep, it's loony tunes, that meant keep a low profile. She got into a taxi and put her head down between her legs. And one of the Spanish photographers said, why don't you put your head up and start acting like a fucking princess?
Flera paparazzi-fotografer slår läger utanför hennes bostad och vart hon än går följer de efter. Eftersom det är viktigt för paparazzi att få helt unika bilder nöjer de sig inte längre med att bara skugga och fotografera Diana på avstånd. De börjar provocera henne för att få en reaktion. Eftersom Diana valt att inte ha någon livvakt finns där ingen som kan säga till fotografen att ta ett kliv tillbaka. Ingen som kan säga till dem att det räcker nu. Några av de bäst säljande bilderna är bilder där Diana gråter.
She'd say, they're coming, and there'll be a pack of paparazzi running down the street chasing her like a wild animal, and they'd be shouting, we want a picture you whore, you prostitute.
Med intervjun i BBC är Dianas relation till kungahuset ett sjunket skepp. Diana och Charles delar vårdnaden om prins William och prins Harry, men kungahuset håller ett konstant vakande öga på deras uppfostran. Framförallt eftersom Diana gärna skämmer bort prinsarna med vardagsaktiviteter som McDonald's och besökte nöjesparker. Hos Diana får pojkarna vara barn. Och trots att Diana fortfarande har kvar sina humanitära sysslor och sin titel prinsessan av Wales, är hon rädd att kungahuset ska utnyttja stämpeln och fått som mentalt instabil för att kunna ta det viktigaste hon har ifrån henne. Butlern Paul Burrell berättar.
The biggest fear she had was that her husband would say she was insane and they would take away her children. That was her biggest fear. She told me, Paul, they will never take away my children. That's all I have.
1989 chockerar prinsessan hela världen när hon tar en AIDS-sjuk man i handen under en tid då många fortfarande tror att AIDS smittar vid beröring.
The lead up to Princess Diana come in was, will she or won't she wear gloves?
Den HIV-smittade sjukskötaren James Snape berättar för ITV News.
And she didn't. I mean, I believe she wouldn't, and she's lived up to what I believed. She knew the facts.
Diana inser plötsligt att hon kan kanalisera all medieuppmärksamhet mot viktigare saker än hennes kärleksliv. 1997, flera humanitära uppdrag senare, har hennes fokus hamnat på landminor. De osynliga soldaterna som fortsätter att döda långt efter att kriget är slut. Aktivisten Jerry White kliver själv på en landmina i Israel när han är 20 år gammal och tvingas amputera ett ben. Han ägnar nästan 10 år åt sin kampanj för att förbjuda landminer och vägleder prinsessan under hennes sista uppdrag.
People had said, don't be shocked when you see her. Don't let your jaw drop. I had never even like read People magazine. I hadn't really followed the royal family or Princess Diana, but I was sort of in a sense suspicious. Was this going to be authentic? And that was it. She stepped out of the car and bang, you know, my jaw dropped.
Dianas sista humanitära uppdrag någonsin blir att besöka offer för landminor i Bosnien-Herzegovina tillsammans med aktivisten Jerry White. De hinner komma varandra nära och han minns tydligt hur ett rum förändras direkt så fort Diana dyker upp.
Someone had warned me that the paparazzi and the media are like baboons in heat whenever she's around. That something changes and no one is themselves in the presence of the Princess of Wales. I thought originally that was the dumbest thing I'd ever heard. And then, sure enough, she steps up, steps out of this Mercedes or limousine, and she is tall and beautiful. And it was like a type of energetic, beauty or light that just sort of hits you in the face. And sure enough, the paparazzi start, going in heat. Princess, ma'am, over here, look here. They're screaming at her, yelling at her, craving in a frenzy her attention. But she was there on this mission, so she steps out and puts out her hands and says, "Hello, boys. Let's begin."
Men att driva en kampanj är mer än politik. Det behövs ett ansikte och aktivisten Jerry White minns tydligt hur allt förändras när Diana involverar sig i kampanjen, helt på eget bevåg.
So it was like you're in the second act of the play. It's the 11th hour, and suddenly a princess, the most beautiful woman in the world, walks on stage and takes charge as a champion or an angel for this campaign to ban landmines. So it was a before and after moment for sure in 1997.
Diana och Jerry reser tillsammans runt i Bosnien-Herzegovina, ihopklämda i en minibuss. Diana vägrar bli bjuden på några officiella middagar eller uppleva någon lyx överhuvudtaget. Hon vill träffa människor. Tillsammans besöker de ett volleybolllag med landmineoffer i en svettig idrottshall. Och Jerry förbluffas över hur enkelt Diana, prinsessan av Wales, världens mest kända kvinna, har att kliva rakt in i ett rum och direkt få kontakt med människor.
She was focused but also casual. So she would normally in the course of like meeting a survivor, ask questions. Tell me your story. What happened to you? That must have been so awful. How did you survive? And they would pour out their hearts and wretched pain and in great detail. It's still mysterious to me, but it was her care and her listening, I think, that made the difference.
Aktivisten Jerry White minns ett särskilt smärtsamt besök hos en hustru vars man omkommit för att han råkat få en landmina på fiskekroken flera år efter krigets slut. Det är länge helt tyst i minibussen och gruppen försöker smälta besöket. Det är då Diana får en insikt.
Then she says, "You know what? Every survivor, every mine victim you introduce me to tells me their date." I was like, "Well, I'm April 12th, 1984, when I stepped on a landmine in Israel." And then she says, "I think I'm July 29th, 1981, which is the day she married Prince Charles. A before and after moment when your life is never the same."
The worldwide battle against landmines came to the nation's capital today.
I december 1997, bara några få månader efter Dianas död, går minkampanjen till historien. Ottawa-fördraget, ett löfte om att förstöra och helt sluta använda landminor, skrivs genast på av 122 länder. Och samma månad får den internationella kampanjen för att förbjuda landminor Nobels fredspris. Jerry White är en av fyra personer som åker för att ta emot priset och påpekar hur viktig Diana var för kampanjen. Hur hon lyckats bryta sig loss från etablissemanget och hur hennes sista år i livet kan ha varit hennes bästa.
I only know her when she was shining her brightest on a cutting edge courageous issue that required her level of compassion. This sounds sort of cheesy, but I love her. I am forever grateful to her. She taught me to this day in my class as a professor at University of Virginia, she taught me about like authentic compassion, at the center of issues and putting people first always.
Diana anlände till Paris den 30 augusti, dygnet som kommer att bli hennes sista i livet. Just idag är hon på dåligt humör. Mediastormen har nu blivit en orkan i och med att hon har en ny pojkvän. Dodi El-Fayed är en känd playboy och son till miljardären Mohammed El-Fayed, som vid tillfället äger bland annat Harrods varuhus i London och Ritz Hotel i Paris. Diana och Dodi El-Fayed har semestrat tillsammans i södra Frankrike, men på grund av den enorma uppmärksamheten från media bestämmer de sig för att avbryta semestern och istället spendera några dagar i Paris. Med sig har de livvakterna Trevor Rhys-Jones och Kes Wingfield. Livvakten Kes Wingfield berättar i BBCs dokumentär Diana The Last Day om det omöjliga uppdraget att mota bort alla fotografer.
There were a lot of photographers and some were more aggressive than others. They wouldn't know. Every time they basically said to us, you know, we have to make a living.
Diana och Dodi går in bakvägen på hotellet The Ritz och checkar in i kejsarsviten. Paret planerar att äta middag på restaurangen Le Benoit. Men eftersom restaurangen har fönster ut mot gatan inser paret att den lär belägras av paparazzi. Diana och Dodi bestämmer sig istället för att äta på hotellet. Och efteråt ringer Diana några samtal för att se till att hennes schema för morgondagen är färdigt. Hon pratar med butlern Paul Burrell och berättar om sina planer för kvällen.
She said he wants me to go over to see his flat tonight. I want to stay here at the Ritz, but he wants me to see his new flat.
Sen, klockan 11:30, ungefär en timme innan Dianas bil våldsamt kraschar in i tunneln Pont de l'Alma, säger hon sina sista ord till sin vän Paul Burrell.
And then she said those strange words, promise me you'll be there. I said, what do you mean, promise me you'll be there? What do you mean by that? She said, well, you will be, won't you? You'll always be there. I said, yes, of course I'll always be there, but why do you say that? That's a strange thing to say. She says, no, I want you to say it to me. I'm feeling very needy. Say, I promise I'll be there. So I said, what if it makes you feel any better? Okay, I promise I'll be there. Do you feel any better now? She says, yes, much better. She says, well, I'm going now, Perky Paul. She called me Perky Paul. I'm going, Perky Paul, and I'll see you tomorrow then. Night, night. And she'd gone.
You know, tempers were getting a bit short. She was crying. And I think because she was upset was the main reason why Dodi flashed up at us. He said, how the fuck did you let this fiasco happen?
Dodi är trött på all uppmärksamhet och hans egna livvakters oförmåga att mota bort horden och fotografer. Han smider en plan. Det första steget är att ringa in The Ritz assisterande säkerhetschef, Henri Paul. Henri Paul är egentligen ledig den kvällen, men när hans chef ringer inser han att han måste bege sig till hotellet. Han sätter sig i baren och väntar på vidare instruktioner. Samtidigt fortsätter Dodi att planera. Livvakten Kes Wingfield berättar för BBC.
He would leave with the princess Dodi and Army Paul driving. And then after 5 minutes I would follow on with the security vehicles. As they were beginning to move, I was to make a show out the front of bringing our vehicles forward, flashing the 5 minute sign to them to focus everyone's attention on the front of the Ritz.
Dodi bestämmer att Henri Paul ska gå till hotellets framsida och lura fotograferna att paret strax kommer ut när de egentligen kommer att smyga ut bakvägen till Rue Cambon där en svart Mercedes kommer att vänta. Henri Paul vill att Kes Wingfield och Trevor Rhys-Jones ska åka iväg med bilarna på framsidan, men livvakterna vägrar. Minst en av dem måste åka med Diana och Dodi. Det blir Trevor Rhys-Jones. Klockan 11:45 på natten sätts planen i verket. Henri Paul går ut och pratar med fotograferna på framsidan.
We just noticed that it was weird that he talked to us and he was giving out information.
Fotografen Pierre Su berättar i BBCs dokumentär Diana, The Last Day.
He was looking happy, excited. He was looking at us, oh, she's coming out in 10 minutes, which was not natural, really. So that's why we figured maybe something is going on, maybe she's going to come out from the back. And at that point, it's probably at that point that some photographers decided to go and wait at the back of the hotel.
Övervakningskameror visar hur Diana och Dodi väntar på baksidan av The Ritz. Dodi har armen om Diana och båda två är märkbart spända. 11:45 kommer en svart Mercedes S280 med tonade rutor och skottsäkert glas runt hörnet och kör in på Rue Cambon. Diana och Dodi hoppar in i baksätet. Den assisterande säkerhetschefen Henri Paul sätter sig bakom ratten och livvakten Trevor Rees-Jones sätter sig i framsätet. Normal praxis är att livvakter inte bär säkerhetsbälte för att så snabbt som möjligt kunna ta sig till baksätet och skydda sin klient. Men just idag är livvakten Trevor Rees-Jones den enda i bilen som bär säkerhetsbälte. Det kommer att rädda hans liv. Bilen lämnar The Ritz och kör via Place de la Concorde ner till Florensen och vägen som leder in i tunneln vid Pont de l'Alma. Dianas vän Paul Burrell har i efterhand kört vägen Henri Paul tog och reagerade på det sista hans vän Diana kan ha sett innan kraschen.
I suddenly realized the last thing she would have seen would have been the Eiffel Tower, because it's there on the south bank. And as she disappeared into the tunnel, she would have looked up and seen the Eiffel Tower lit. That's very strange.
Den svarta Mercedesen med de fyra passagerarna har nu fått upp farten. Ingången till tunneln på Pont de l'Alma består av en liten kulle, tätt följd av en svag kurva. Själva tunneln har en rad av betongkolonner i mitten, utan något kraschräcke. I kurvan tappar den svarta Mercedesen markfästet och Henri Paul förlorar kontrollen. Mercedesen med de fyra passagerarna kör in i den tredje betongpelaren. Därefter så blir den rakt in i den elfte pelaren och snurrar 180 grader innan den kraschar in i väggen på andra sidan. Den Paris-baserade journalisten Magnus Falkehed berättar om första gången han såg Dianas demolerade bil.
Det är ju slående hur mosad ändå den här bilen är, som då är en skottsäker bil av tyngsta mått och ska stå mot väldigt mycket. Så det står ju klart för alla då att den här chauffören, Monsieur Paul, måste ha kört väldigt, väldigt snabbt.
Ett tillfälligt lugn lägger sig över Pont de l'Alma-tunneln. Sen anländer mopederna. Först på plats är paparazzo-fotografen Romain Ra. Han blir chockad men springer fram till bilen för att se om någon lever. Han sliter upp den högra bakdörren eftersom den är den enda som är i skick att öppnas. Han ser direkt att chauffören Henri Paul och Dodi Al-Fayed är döda, så han försöker hjälpa kvinnan i baksätet. Han försöker ta hennes puls och när han rör henne börjar hon skruva på sig och andas. Romain Ra kan knappt någon engelska, men han försöker säga några lugnande ord till den vackra kvinnan med det blonda håret.
I'm here. Be cool. Doctor will arrive.
Diana lever fortfarande och ambulansen kör i ilfart mot sjukhuset Salpêtrière, precis söder om floden Seine. Sjukhuset ligger bara några minuter från tunneln, men på vägen får Diana återigen hjärtstillestånd och ambulansen tvingas stanna. Det är först 30 minuter efter olyckan som prinsessan når akutmottagningen och läkarna börjar massera hennes hjärta. I USA ringer telefonen hos aktivisten Jerry White.
Did you hear the news? Diana's been in an awful accident with Dodi, and she's alive. But Dodi looks like he was killed. But I had this thought in my mind, oh, you know, Diana the survivor, she lives.
We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France.
Nyheten börjar kablas ut i media. Världens mest kända kvinna har varit med i en bilolycka efter att ha jagats av paparazzi-fotografer. Sju av fotograferna har arresterats av polis och prinsessan ligger på sjukhus, men hon lever fortfarande. Det är mitt i natten, men journalisten Magnus Falkehed är vaken.
Direkt efter kraschen så sitter jag ute hos mina svärföräldrar. Jag har min nyfödda, nästan eller 4 månader gamla dotter på knäna och sitter och ger en nappflaska, och så hör jag på radion när de flashar på det här, och jag tror att dottern nästan flög ur famnen på mig. Jag insåg ganska snabbt att oj, det här kan jag inte sitta ute i Normandie där jag var då.
Magnus befinner sig strax utanför Paris med sin familj, och så fort nyheten sjunker in råder det inga tvivel om vad han behöver göra.
Jag kastar mig i min lilla ruckel till bil som jag har då och kör i väl snabbt in till Paris i alla fall. Jag minns att jag sitter där. hade en liten fickradio som jag satt och försökte höra så bra jag kunde med de sista uppdateringarna.
Telefonen ringer även hos Dianas bror, Earl Spencer. Deras syster Sarah berättar att Diana har varit med i en bilolycka, men på grund av Dianas enorma nyhetsvärde är Earl Spencer inte orolig.
I wasn't worried by the accident to start with because I was reassured it was just a bump.
Här hörs han i BBC:s dokumentär The People's Princess.
And of course, even a bump if Diana was involved would have been huge news. So I thought this makes sense. It's just going to be a little nothing and nice them to let me know.
När journalisten Magnus Falkehed anlände till sjukhuset i Paris är avspärrningarna redan uppriggade. Han möts av en stor folkmassa och blir genast förvirrad. Han undrar vilka alla människor är och om någon annan stor olycka kan ha hänt i stan. Ingen av människorna känner den skadade personen och hon kommer trots allt från ett helt annat land.
Jag blir förvånad över hur många som har kommit hit. Och vi är ju ändå i Frankrike nu och det här är ingen fransyska. Det här är en utländsk prinsessa som ligger där inne. Så jag trodde tänker först att det här är britter som har kommit hit, men det visar att det är idel fransmän och väldigt unga människor många gånger. Många kvinnor står där.
Magnus Falkehed rör sig genom folkhavet för att försöka bilda sig en uppfattning om hur allvarligt läget faktiskt är. Hans telefon ringer oavbrutet. Redaktionerna i Sverige har vaknat och vill ha besked. Magnus ser sig omkring men får ingen klarhet. Människorna runt omkring honom har svårt att ta till sig vad som har hänt. Oro, vemod och förvirring råder i folkmassan.
Och framförallt vad som kanske lite naivt slog mig var att hur genuint bedrövade många var. Och det kände jag nästan som en, speciellt här vid ett annat land, flera av dem jag möter under dagen var riktigt nedbrutna.
Ryktet om olyckan har börjat sprida sig och allt fler människor samlas utanför sjukhuset. En halv miljard människor världen över följer just nu via tv och radio dramat som utspelar sig på sjukhuset i Paris. En hel värld väntar spänt på besked. Den brittiska ambassadören anländer och pratar med läkarna om Dianas skador. Han har en ny nivå av allvar i blicken. Och medan Dianas bror Earl Spencer fortfarande pratar med sin syster Sarah händer det som inte får hända.
My sister Jane called again and she said it's looking quite serious, you know, really serious. And then she was on one line to me, but because of her husband's job as the Queen's private secretary, I could hear him on another line and I heard him go, oh no.
So an unconfirmed source from the press association is that Diana, Princess of Wales, has died.
Klockan 4 på morgonen. Den 31 augusti 1997, trots oavbruten hjärtmassage i flera timmar, dör Diana, prinsessan av Wales, 36 år gammal. Ett liv i rampljuset är slut och plötsligt står hela England stilla. Tomma blickar vägrar mötas och en grå dimma lägger sig över landet. Världen har förlorat sin prinsessa och två unga pojkar har förlorat sin mamma. Prins William berättar för BBC.
I remember just feeling completely numb, disorientated, dizzy, and you feel very, very confused. And you keep asking yourself, why me? Why, what have I done? Why has this happened to us?
Prins Charles flyger för att hämta hem sin före detta hustru, hela Englands prinsessa, och trots att de två inte har varit ett par på länge är han märkbart skakad. Sjukhuspersonalen hittar inte ett av prinsessans örhängen, men Charles vägrar åka därifrån utan det.
I sat beside her and held her hand.
Butlern Paul Burrell har också anlänt till sjukhuset och får nu se sin väns döda kropp.
And she was still warm and soft. And I said to her, I'm here.
Det första Paul Burrell tänker när han ser sin väns livlösa kropp är att det inte kan vara hon. Det måste vara någon annan.
I knew she wasn't there because I was looking at a face that wasn't animated. And Diana was animated with those huge eyes and that beautiful smile. That was Diana.
Paul Burrell tittar på sin vän som hjälpt så många, som tagit sig an så många människors smärta utöver sin egen, och en sak kommer aldrig att sluta plåga honom.
I couldn't get to Paris quick enough and I was just too late. And she died alone with no one beside her.
Utanför sjukhuset sprids nyheten om att prinsess Diana har dött. Och det tar bara några minuter för oron att förvandlas till ilska. Människorna utanför sjukhuset känner redan till att prinsessan jagats av paparazzi-fotografer. Och att 7 av dem nu sitter häktade hos polisen.
Det kändes som de behövde någon syndabock plötsligt väldigt snabbt.
Hur involverade de faktiskt har varit i prinsessans krasch är oklart. Men människor har redan hunnit bilda sig en uppfattning. Media har dödat prinsessan av Wales.
Jag pratade med en ung tjej som direkt svarat, men det är ni som har dödat henne. Det är ni journalister som har dödat henne.
You, the press that killed her. You're the scum.
Yes.
Be here, take the gun.
Är så grotesk som i natt har kändisbevakningen aldrig tidigare tätt sig. Många skyller fotograferna för Dianas död.
Mördare, mördare, skrek patienter och personal på Salpestriärsjukhuset igår kväll till de journalister som samlats där i väntan på att prins Charles skulle anlända för att hämta hem kvarlevorna av prinsessan Diana.
All of you, you're ashamed of yourself to even be here. You have hounded her to death, is what I want to say. You've lost a lovely person for nothing. You're horrible.
Hela världens ögon är nu riktade mot Paris. Och samtidigt som förtvivlade människor vill veta allt om Dianas död rasar de mot media som de påstår var orsaken till prinsessans olycka. Dianas bror Earl Spencer uttalar sig upprört om hur all uppmärksamhet från pressen plågat hans syster genom åren.
However, I would say that I always believed the press would kill her in the end. But not even I could imagine that they would take such a direct hand in her death as seems to be the case. It would appear that every proprietor and editor of every publication that has paid for intrusive and exploitative photographs of her has blood on his hands today.
Samtidigt som världen rasar är Dianas söner, prins William och prins Harry, med drottningen på slottet Balmoral i Skottland, dit Diana själv kommit som nervös tonåring. Bara några timmar innan olyckan ringer Diana från Paris och pratar med båda sina söner. Prins Harry berättar för BBC om sista gången han pratade med sin mamma.
I think it was probably about tea time for us. And I was a typical young kid running around playing games with my brother and our cousins and being told, you know, mommy's on the phone, mommy's on the phone. It's like, right, okay. You know, I really want to play. And if I'd known that was the last time that I was going to speak to her, the conversation would have gone in a very different direction. And I have to live with that for the rest of my life, knowing that I was that 12-year-old boy wanting to get off the phone and wanting to go run around and play games rather than speak to my mum.
På andra sidan Atlanten har aktivisten Jerry White suttit fastlimmad vid sin telefon för att få besked om hur hans vän, överlevaren Diana, mår, och när han får det chockerande beskedet brister det för honom.
You just cry. I don't know why. I don't think I've shed so many tears. It hit me deeply, and you're like, this can't be. I mean, all that stages of grief, you deny, you're like, this isn't supposed to happen. This isn't in the story. This doesn't happen. It's not happening, right?
Diana, den fyndiga, varma prinsessan han rest tillsammans med bara några veckor tidigare, finns inte längre.
And so you start to piece together the awful puzzle, and the world is watching. I'm just, you know, in Washington, spectator like everyone else. I'm not there at the hospital. I'm not in Paris. I'm not in London. You feel so far away from something felt so deeply.
Men det är inte bara människor på gatorna som är förtvivlade. På redaktioner över hela världen råder kaos. En blandning av skuldkänslor och en skyldighet att rapportera om händelsen. Även i Sverige kämpar redaktörer för att bilda sig en uppfattning och försöka ta in det som har hänt. 2/3 av deras bevakning har gått upp i rök och deras käraste profil är död.
Jag kan få rysningar när jag tänker på det. Det var ju som om 3:e världskriget hade brutit ut och det pågick dag efter dag efter dag.
Chefredaktören Karin Lennmore berättar.
Sen var det bara en sak som gäller, och det är att jag måste ringa in hela min redaktion. Jag är chef på Svensk Damtidning, jag måste få in allihopa. Och vi bara rusar in på redaktionen och vi arbetar i 3 dygn oavbrutet med det här materialet.
Paparazzi-mördare har någon sprayat vid brofästet i Pont d'Alma nära olycksplatsen. Många parisare lägger tveklöst skulden till prinsessan Dianas våldsamma död på de förföljande kändisfotograferna.
I England börjar människor vallfärda till London för att visa sin uppskattning för sin älskade prinsessa. Människor gråter och lägger blommor utanför prinsessans hem, Kensington Palace. Tidningen The Suns bildredaktör Ken Lennox har fått besked om Dianas död och ringer in all personal han har. Men de flesta är för upprörda för att få något gjort. Här hörs han i dokumentären Diana, Story of a Princess.
I had photographers, two stand to speak on the phone. I had a little girl come in, I'd phoned someone and got a girl to come in and help me on the desk. She was useless. Poor girl just cried for 5 hours.
Dagen efter prinsessans död började ett rykte spridas. Någonstans där ute kan det finnas en bild på Diana i bilvraket, tagen av en fotograf som lyckats fly innan polisen anlände till olycksplatsen. En anonym person i Frankrike ringer till brittisk media och försöker sälja bilder av den döende prinsessan. Priset mellan 2 och 8 miljoner kronor rapporterar Ekot, men tidningarna tackar nej. Det är helt enkelt oetiskt. I Paris sitter de 7 fotograferna fortfarande häktade och deras bilder har beslagtagits. Media kallar dem hyenor, asgamar, råttor, iglar. I Frankrike är det lag på att man måste hjälpa människor i nöd. Ovilja att hjälpa någon i nöd kan ge upp till 5 års fängelse. Och enligt journalisten Magnus Falkehed är det just fotografernas påstådda likgiltighet som sticker i ögonen på människor.
Jag tror den bilden tog skruv i många, att de på något sätt skulle ha varit passiva gamare som stod och såg deras prinsessa sakta dö.
På hotellet The Ritz i Paris hittas nu ett kvitto i baren. Den assisterande säkerhetschefen Henri Paul som kört Diana och Dodis bil har köpt 2 glas av spritdrycken Ricard medan han väntat på instruktioner från Dodi. Fokus skiftar allt mer från fotograferna till den alkoholpåverkade Henri Paul och huruvida hans lediga tid har spenderats med en flaska i handen. Världen har fått en ny syndabock.
Man får ju höra alla möjliga tokiga teorier utom den mest uppenbara. Ett fyllo som har kraschat en bil med folk utan säkerhetsbälte i.
Uppgifterna om att prinsessan Dianas chaufför var full ger nu franska polisens utredning en ny inriktning.
Ett alkoholtest visar att chauffören Henri Paul ligger mer än 3 gånger över den lagliga alkoholhalten i Frankrike. Han har vid sin död cirka 1,75 promille i blodet, vilket motsvarar ungefär 8 glas vin. Dessutom hittas spår av den antidepressiva drogen Prozac. Dodis pappa Mohamed El Fayed hävdar fortfarande bestämt att paparazzi har dödat Diana och Dodi, men i Paris frias fotograferna. De döms dock för intrång i privatlivet och tvingas betala en symbolisk summa på 1 euro. Journalisten Magnus Falkehed besöker tunneln på Ondolalma som redan har öppnat igen. I trafiken är allt som vanligt.
Jag blev ganska förvånad hur snabbt de öppnar den här tunneln för trafik igen, och där har sett att någon har lyckats lägga blommor även längst in i tunneln också.
She was more royal than any of the royals, and she'll be remembered long after all of today's royals are dead. If the queen had died, I would have said so what.
I England råder fortfarande landsorg. Alla i hela landet pratar om och kommenterar prinsessans död förutom kungahuset. Ämnena som diskuteras är huruvida Diana ska få en kunglig begravning eller inte. Och om flaggan på Buckingham Palace ska hissas på halvstång. Sen skilsmässan från Charles har Diana kvar sin titel prinsessan av Wales. Men hon har blivit av med sin andra titel kunglig höghet. Och har inte längre rätt till några officiella ceremonier. Hovjournalisten Sten Hedman berättar.
Det var ju alltså republikanska stämningar i England där man på allvar sa att ska vi verkligen ha ett kungahus som fungerar på det här sättet? Vad är det för människor? Visa mänsklighet, visa medkänsla, visa sorg. Fäll en tår över Diana.
Människor vill veta om kungafamiljen kommer att bryta mot sitt vanligtvis strikta protokoll och ge Diana den begravning folket tycker hon förtjänar. Det kungahus som alltid funnits där, Englands klippa, är nu helt frånvarande. Drottningen och prinsarna är kvar på slottet Balmoral och i London får de allt hårdare kritik.
I think it's disgraceful that they're not here in residence, and I think most people I've been speaking to this morning have said exactly the same thing.
När Diana dör har Tony Blair bara varit premiärminister i några månader. Men eftersom kungafamiljen inte finns där för det brittiska folket tvingas han ta på sig ansvaret för att uttrycka landets förtvivlan. Dagen efter Dianas död håller han sitt allra mest kända tal och myntar där en ikonisk beskrivning av hela världens prinsessa.
The people everywhere, not just here in Britain, everywhere, they regarded her as one of the people. She was the people's princess, and that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
Utanför både Buckingham Palace och Kensington Palace är marken täckt av kort, hälsningar och framförallt blommor. Det uppskattas att 60 miljoner blommor läggs bara utanför Buckingham Palace, mellan 10 och 15 ton. Alla vill hylla den brittiska flickan som överskred nationalitet, den klasslösa adelsflickan. Människor lutar huvudet mot de kalla stålgrindarna och försöker ta in det som hänt.
Well, first, what was the most eerie is London.
Aktivisten Jerry White har äntligen lyckats ta sig till London för begravningen och en sak slår honom. Hundratusentals människor har rest till stan för Dianas begravning, men inte ett ljud hörs. Alla butiker är stängda, nationallotteriet skjuts upp, biografvisningarna ställs in.
You had millions of people or hundreds of thousands all around and there was dead silence. You could hear the clipping of like my wife's heels on the pavement.
Jerry White visas in i det rum där Dianas kista står. Ett rum bara ett fåtal släkt och nära vänner får tillträde till. Han tittar på kistan som innehåller hans döda vän. Med sig har han en korg. Han ser sig försiktigt omkring och inser plötsligt hur tom världen har blivit.
We were bringing a basket of her favorite fruit, pears and flowers, and the world felt and that room felt very empty.
Westminster Abbeys klocka ringer en gång för att signalera att prinsessans kista nu är i rörelse. Soldaten Grant Chanter eskorterade prinsessans kista den där dystra dagen i september 1997.
I thought it was just going to be quiet sobs and quiet in English. I thought that's what we do, isn't it? We don't show emotion. But then you hit the crowd and that's what I will never forget about the whole thing.
Brittisk tradition brukar innebära ett tyst, stoiskt farväl. Men så fort Dianas kista lämnar Kensington Palace för att köras till Westminster Abbey exploderar plötsligt London i tårar.
You heard that huge scream. Diana, we love you. It cut right through all of us.
Normalt sett hissas flaggan ovanför Buckingham Palace bara på halvstång när kungliga högheter dör. Men just den här gången ändras regeln för Diana, trots att hon blivit av med sin titel. På hennes kista ligger vita liljor och ett vitt kuvert med texten Mommy.
And I just remember hiding behind my fringe basically. At the time I had a lot of hair and my head's down a lot. So I'm hiding behind my fringe. It was kind of like a little tiny bit of a safety blanket. If you like, I know it sounds ridiculous, but at the time I felt if I looked to the floor and my hair came down on my face, no one could see me.
Bakom kistan går två unga pojkar. Två pojkar som växer upp i en helt skyddad tillvaro. Men ibland, när de är med sin mamma, får de följa med ut i den riktiga världen. Nu är hon borta och de tvingas istället sörja framför hela världen. De tvingas skaka händer och ta emot blommor när de egentligen bara vill bli lämnade i fred. Prins William berättar för BBC om hur hans sorg i stunden förvandlas till förakt.
I did feel a bit protective at times about that. I was like, well, you didn't even know her. Why and how are you so upset? But now looking back, you know, over the last few years, I've learned to understand. There weren't many other public figures doing what she did, and so she was this ray of light in a fairly grey world.
Begravningen börjar och media finns närvarande, men ingen skvallerpress. De har förbjudits att närvara av Dianas familj. När Dianas bror Earl Spencer håller tal pratar han om skvallerpressens groteska beteende och hur de terroriserat Diana dag efter dag, ända sedan hon hoppade ur bilen vid slottet Balmoral med bara en liten resväska.
She was looking for a new direction in her life at this time. She talked endlessly of getting away from England, mainly because of the treatment that she received at the hands of the newspapers. It is a point to remember that of all the ironies about Diana, perhaps the greatest was this. A girl given the name of the ancient goddess of hunting was, in the end, the most hunted person of the modern age.
En djup tystnad läggs över folksamlingen efter Earl Spencers tal. Utanför kyrkan ser Londonborna begravningen på storbildsskärmar och nu kan de återhållsamma britterna inte tygla sina känslor längre. En enorm applåd väller ut över London och den dånar så högt att den sprider sig hela vägen in i kyrkan. I kyrkan sitter aktivisten Jerry White med sin fru.
And I turned to my wife, I said, and it was like a faucet. It was not sloppy because you don't do sloppy with the Brits. It was just as the tears, when will they stop running down my face? I cannot make them stop.
Begravningen är helt unik om man ser till vilka som inte är där. Relativt få kungligheter närvarar. Istället är kyrkan fylld av människor från alla välgörenheter Diana varit engagerad i. Dessutom syns alla Dianas vänner, ofta från nöjes- och modebranschen. Elton John sätter sig vid kyrkans piano. Han tittar ut över det förkrossade folkhavet. Sen framför han en sista låt för sin vän Diana, prinsessan av Wales. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
I miss her. I miss the laughter. I miss the infectious giggle. I missed her. I miss her doubled up, laughing. I miss her smile.
Butlern Paul Burrell minns hur han stod framför prinsessans enorma garderob i Kensington Palace. Han minns de iscensatta modevisningarna de haft, bara han och hon för att bestämma vilka kläder de ska bära på nästa gala. Han minns hur han senare samma kväll suttit på ena sidan badrumsdörren och försökt övertala henne att hon faktiskt måste gå dit. Men när Paul Burrell sluter ögonen och tänker på sin vända hjärna ser han ingen prinsessa men tiara. Han ser ingen galaklänning eller dyra pärlhalsband. Han ser något helt annat. Något bara han ser.
I see her wrapped in a white toweling robe with her hair wet, scraped off her face, no makeup. I see her at her grand piano in the drawing room. And I hear that and I see that vision. And that's a very private vision for me. No one else saw that.
Paul tänker på sin vän varje dag och det faktum att han inte hann till Paris för att finnas vid hennes sida när hon dog plågar honom fortfarande. Men det han lovat henne den sista gången de pratade är fortfarande sant och han skickar en sista hälsning till kvinnan han umgåtts med varje dag i nästan 11 års tid. Diana, folkets prinsessa, hans bästa vän.
I'd say it's me, it's Perky Paul. I'm still here, and I'll always be here.
Du har hört Peter i dokumentär om prinsessan Dianas död. Programmet producerades av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio. Producent var Lars Truedsson. Exekutiv producent hos Sveriges Radio var Jon Jordås. Tekniker var Fredrik Nilsson. Programmet spelades in under sommaren 2018. Mitt namn är Robin Jonsson.